I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till avsnitt 15 av Vogue-podden. Jag är lite hes, men det gör ingenting. Jag kör på ändå. Det känns i alla fall helt galet att 15 avsnitt är gjorda, och jag är jätteglad för all fin respons jag fått från er. Tack så himla mycket. Jag håller på att hitta massa nya intressanta kvinnor till er, så håll öronen öppna för fler härliga intervjuer. Om det här är första avsnittet du lyssnar på från podden, vill jag rekommendera att du lyssnar på de andra. Det finns avsnitt med bland annat Agneta Sjödin, Victoria Silvstedt, Mia Parnevik, Janne Deler och fantastiska Rachel Brayton, som går under namnet Yoga Girl. Men henne har du väl inte missat. Glöm inte att följa O-podden på Instagram. Jag heter kort och gott O-podden. Nu är det dags för Nicole Falciani att berätta lite om sig själv. Jag tror att det är främst unga tjejer som har koll på Nicole. Hon är en stor bloggare och har målgruppen tjejer 12-20 år. Nicole driver en podcast tillsammans med Chloe Schutterman. Och tillsammans är de ett härligt radapar som precis har haft en egen serie på SVT. Nicole arbetar otroligt hårt, och samtidigt som hon ska få skola och jobbet att fungera handskas hon med en dold sjukdom, nämligen barnreumatism. I det här avsnittet berättar hon mer om detta.
Alltså, barnreumatism som sjukdom är väldigt så här, ena dagen kan jag ha ont ingenstans och andra dagen kan jag knappt gå. Jag blev sjuk när jag var 6, så var jag inlagd på sjukhuset 1,5 år. Alltså, jag fick ju diagnosen när jag var 12, så det tog 6 år innan vi visste vad det var. Det var väl svårt för att ingen riktigt förstod en och förstod varför man mådde dåligt eller... Man känner sig så annorlunda. Jag tror att många måste fortfarande förstå att man är mänsklig. Och så här, alla gör vi fel, oavsett om vi är offentliga eller om vi inte är offentliga. Att jag inte har något bröst, att jag är ful, att jag... Alltså så här, jag tror jag har hört allt möjligt. Skit fullständigt i vad andra tycker och tänker om dig.
Men vad bra, kul att du hann komma från regnet då.
Ja, tack. Ja.
Visst är det Nicole Falciani?
Ja.
Säger det rätt?
Ja, det gör du.
Bra, men fint efternamn.
Tack.
Du kommer inte så här byta till Svensson eller Persson när du gifter dig, eller?
Alltså, jag vet inte. Jag skulle nog vilja behålla mitt efternamn.
Ja. Men du har ju dubbelnamn.
Jag har dubbel efternamn.
Ja, vad är det? Gräs?
Grängshem.
Grängshem. Okej, Grängshem.
Nej, så att jag vet inte. Egentligen så är vårt svenska efternamn var, alltså mammas efternamn var Andersson, men sen så bytte de.
Aha.
Så det är ett påhittat efternamn vi har. Men jag skulle nog inte passa som Nicole Andersson. Jag har försökt få in det, men jag tycker det låter helt fel. Så att jag tror min blivande man, han får ta mitt efternamn.
Ja, ja, precis. Du får köra switch, helt
ja,
enkelt. Ja, men fint. Och så sa jag det rätt också.
Det är skönt.
Är det många som säger fel?
Oh ja,
det är jättemånga. Vad säger jättemånga? De då?
Alltså, jag har ju fått höra alla, typ Falciani, Falcini, så bara Falciani... Alltså så här, jag har hört alla olika varianter av båda mina efternamn.
Men tyckte du det var jobbigt någon gång i skolan? Så här, med
alltså det är väl alltid jobbigt på upprop, det tycker jag fortfarande. De kan ju, alltså, de kan inte uttala mitt italienska. Nej. Och de kan inte uttala mitt svenska. Så det blir alltid
jag kunde inte ens svenska.
Sorry. Så det, jag tycker alltså, det är väl, men det är typ ingen efternamn som blir rätt på upprop. Det är nej. Typ så om man heter typ Andersson.
Ja, ja, exakt. Som man ville när man var liten.
Ja.
Men båda dina föräldrar är från Italien.
Ja, mamma är halvsvensk och halvitaliensk och pappa är från Italien.
Men kände de varandra sedan innan eller var det bara så här, du är också italiensk?
De kommer från samma stad. Aha. Eller alltså min morfar kommer från samma stad som min pappa då. Ah. Så min mamma bodde där i 7 år och då träffade hon pappa och tog med honom hit.
Gud vad kul! Vart bor ni nu då?
Nu bor vi vid Odenplan.
Är det där du uppvuxen?
Nej, jag är uppvuxen i Midsommarkransen. Midsommarkransen Liljeholmen. Så sen flyttade vi in till stan när jag var typ 13. Så att jag är ju inte uppväxt in i stan.
Okej, var inga planer på att flytta hemifrån?
Alltså, jag skulle vilja flytta hemifrån för att jag blir, alltså, som alla i min ålder, blir jätteirriterad på mina föräldrar titt som tätt. Typ så här, man städar inte rummet och så här, skäller de ut den eller att man kommer hem för sent. Och så här. Men det är ganska skönt att vara hemma. Alltså, man får ju ändå allting fixat. Man glömmer lite bort det. Men så här, om man tänker efter, så här, om man flyttar hemifrån måste jag börja tvätta. Och diska och laga mat. Och
ja, det är så här, fan, det ska inte gjort.
Nej, så det är ju skönt att börja med när man tänker efter. Men det skulle vara skönt att typ inte ha någon som säger vad man ska göra och inte göra.
Jag vet. Men skulle du vilja flytta själv då eller så här med någon kompis först?
Alltså grejen är att jag skulle typ inte kunna bo själv för att jag är så mörkrädd. Alltså jättemörkrädd. Alltså så här, jag kommer ihåg i höstas så var jag en vecka på så här för bloggen i Helsingfors och bodde då själv på hotell. Alltså jag sov ju med alla lampor tända. Alltså det var ju som att det var full dag inne på mitt hotellrum för att jag är så rädd. Så att jag tror inte typ, jag skulle typ inte kunna flytta hemifrån för att jag är så här, alltså jag är hemma själv på vintern efter skolan när det är kolsvart ute. Alltså typ klockan 7 på kvällen. Och ingen är hemma, så jag är ju skiträdd. Jag ringer ju alltid någon kompis och bara, kan du komma? De bara, varför då? Jag bara, jag är lite rädd.
Du får skaffa djur.
Ja,
en hund.
Men jag har ju en katt, men hon hjälper inte så mycket.
Nej, hon alltid springer iväg under soffan. Men nyss fyllde 18.
Ja.
När var det?
28 mars. Så det precis en månad sedan.
Hur kändes det då?
Alltså, det känns fett bra, för att jag får typ göra vad jag vill nu.
Det är verkligen så här, aha, men imorgon får jag göra vad jag vill, men inte idag, vet när man gått 18-årsgränsen.
Ja, men sen är det väl, alltså det låter så töntigt, men jag känner mig lite gammal.
Nej, jag lägger av.
Hur gammal är du?
Jag fyller 27.
Nej, okej. Jag vet, så här, det känns som att man måste börja ta ansvar när man fyller 18.
Men speciellt om du flyttar hemifrån.
Ja, men det känns lite så här, när man var 17 kunde man göra lite så här. Lite som man ville, men man kom ändå undan med för att man var 17.
Uh-huh.
Nu känns det som att så här, nu måste jag börja ta ansvar på riktigt.
Typ som vad?
Jag vet, men alltså typ så där i skolan, men så allmänt, hur man typ så här, när man går på möten, nu får jag skriva på mina kontrakt själv.
Ja, just det.
Det känns ju asvuxet.
Ja, och då är det lite läskigt för att annars kanske man har dina föräldrar som kan kolla igenom allting.
Men då är det ju så här, mamma och pappa som har kollat igenom och så är det ju de som skriver på. Nu så är det så här, det är klart att de fortfarande hjälper mig, men det är fortfarande jag som skriver på. Det är jag som hamnar i skiten om någonting skulle vara fel.
Verkligen.
Eller inte mina föräldrar.
Fan. Ja, du får, har du övat på din hand eller din autograf nu?
Ja, det har jag. Men alltså, jag fattar inte. Hur får vuxna människor att få den att se så cool ut?
Jaha, jag tänkte säga ful ut. För att de är bara så här... Nej, men alltså, man bara, min... det står inte ditt namn
typ,
där.
Nicole skriver skitfint. Och sen när jag ska skriva mina efternamn så börjar jag med F och G. Men sen så ser jag, alltså, sen gör jag bara lite så här...
Krulligt där.
Ja.
Men det är sånt man ska göra. Sen ska du skriva massa autografer så du får ju bara... göra när du blir skådis.
När jag blir skådis, eller hur? Ja.
Ja. Men stort namn för tjejer som är mellan 12 till 20 år.
Mm.
Och du bloggar, poddar och inte aktuell längre.
Nej.
För det var ju igår tog det slut. Kom
ja, man. Sista avsnittet av vår, alltså min och Chloes dokumentärserie.
Hur var det att spela in?
Det var, alltså det är klart att det är jättekul att få göra en dokumentärserie för SVT. För det är ändå väldigt stort.
Var det deras initiativ? Eller?
Ja, det var det. Men samtidigt så var det ju så här, många vet ju inte, men att så här, man spelar in så mycket och så klipps 90% bort.
Vad var det som liksom ni skulle önskat ha varit med?
Alltså det är väl inget speciellt jag önskar jag hade varit med som inte var med, men det var väl bara att det fanns så mycket mer material. Man kunde ha gjort mycket längre avsnitt, mycket fler avsnitt för att vi hade spelat in i 5 månader.
Mm. Ja, det var ganska korta avsnitt.
Ja, det är 15 minuter gånger 8 avsnitt. Så det är väl det som känns lite tråkigt, att det finns så mycket annat roligt man skulle kunna ha fått med.
Vi kanske kan göra en säsong 2.
Ja, de borde
av det som redan är.
Jag tycker faktiskt att man borde typ kunna göra säsong 2 av det.
Ja, eller så uppföljnings...
Ja, eller bara något längre. Ja. Att man gör ett långt avsnitt typ.
Ja, men verkligen.
Man får skriva det.
En film.
Ja.
Men det är ju din blogg som liksom har hjälpt dig att komma ut där idag.
Ja.
Och du har haft den sedan du fyllde 11.
Ja, jag var 10-11 någonting när jag startade bloggen.
Vad är det för typ av blogg? Alltså, vad kallar du den för?
Nu skulle jag väl säga att det är en mode- och livsstilsblogg. För jag har väl ganska mycket inriktning både på mode men även på livsstil. Så mode och livsstil.
Vad var det när du startade den då?
Alltså när jag startade så var det väl med livsstilsblogg. Man skrev vad man gjorde och lite sånt. Mode har väl börjat komma in lite mer det sista året.
Intresset har väckts.
Ja, men alltså dels det, men också att så här, folk vill se dagens outfit. Jag tyckte det var lite så här töntigt innan. Men så fick jag jättemånga kommentarer att jag borde göra det. Så då började jag med det.
Blir du lite stressad över så här, vad ska jag på mig idag för att visa? Alltså, förra veckan?
Jag är ju typ alltid stressad över vad jag ska på mig. Oavsett om jag ska fota till bloggen eller inte. Jag kan stå typ 20 minuter innan jag ska till skolan. Och min säng syns inte längre för att det är bara kläder på den.
Åh, herregud.
Mina föräldrar får ju panik på mig.
Det är ju så ställt upp om du flyttar det.
Nej, precis.
Men hur gammal var du när du började tjäna pengar på bloggen då?
Oj, 14-15. Och, ja, jag tror typ 14-15.
Var det så här, wow, kolla hur mycket pengar som kommer in på mitt konto. Jag kan spendera allt.
Det var ju väldigt mycket när man var 14. Ja. För att så här, då fick ju de andra typ veckopeng.
Mm.
Och då blev det så här, wow, shit. Men jag har ändå alltid varit ganska snål med mina egna pengar.
Mm.
Så här, jag spenderar inte. Alltså det, typ det jag spenderar pengar på, det är typ mat.
Ah.
För att jag äter upp det ofta och typ taxiresor. Det är det jag lägger mina pengar på.
Men fick liksom dina föräldrar då ha hand om din ekonomi när du var så ung och fick
alltså pengar? Jag har ju modellat sedan jag var 9 och gjort lite så här mindre statistjobb sedan jag var 9. Och då har de alltid, eller då öppnade de ett konto och la in alla pengar där. Och samma sak med min lön, fast den fick jag ju tillgång till. Pengarna som jag fick när jag var mindre la ju de in på typ ett sparkonto.
Mm, precis. Men det finns ju hela tiden en pågående diskussion kring liksom om bloggande är ett riktigt jobb och så vidare. Och det kan man ju bli lite trött på. För att folk tjänar pengar på alltså det ena och det andra idag.
Ja.
Men det är ju uppenbart att du har jobbat väldigt hårt med att driva bloggen framåt. Och liksom ditt varumärke och dig själv. Men i allt det här så har du ju faktiskt en sjukdom. En dold sjukdom som är barnreumatism.
Ja.
Du tog upp den, det var ju nu i showen.
Men, i ett av avsnitten.
Ja, men inte, det gick inte in så djupt på det. Nej. Så jag tänkte att vi pratade lite mer om det. Vad är barnreumatism?
Det är att man får inflammation i leder, muskelfästen eller senfästen. Men liksom lederna, man får inflammation i lederna och får värk.
Och det är så det ser ut för dig?
Det är så det ser ut för alla.
För alla.
Sen har man olika, vissa har mindre inflammation, vissa har ju bara 3 leder, medan vissa har alla leder.
Mm.
Så det beror lite på, alltså alla har inflammation i sina leder, men sen är det olika nivåer. Eller vad man
så
ska
värk?
Ja.
Hur upplever du att din värk
är? Alltså barnreumatism som sjukdom är väldigt så här, ena dagen kan jag ha ont ingenstans och andra dagen kan jag knappt gå. Det är en sån sjukdom som går väldigt mycket från dag till dag och månad till månad. Men jag mår ju bättre när det är varmt ute och mår sämre när det är kallt. Men liksom, det är så svårt att svara på för att vissa månader så mår man jättedåligt och andra månader, liksom på sommaren, så känner jag knappt av den. Så det är svårt att svara på.
Alltså hur känns det i lederna? Är det bara liksom en konstant smärta eller bara...
Det är konstant smärta oftast. Men det känns lite som växtvärk man hade när man var liten. Mm. Lite på samma sätt, fast den liksom är starkare.
Men du får ju behandling för det här.
Ja.
Kortison, va?
Jag får dropp en gång i månaden. Som är alltså medicin för att hindra inflammation.
Okay.
Som jag får i dropp. Och sen så får jag kortisoninjektioner var tredje månad. Vilket innebär att man sprutar kortison direkt in i leden. För att inflammationen ska bli bättre.
Men gör man det liksom på olika ställen då?
Mm.
Eller, ja.
Man gör ju de lederna man har ont i.
Okay.
Så har jag ont i ryggen och knäna, då sprutar vi ryggen och knäna.
Okay. Så det kan vara olika varje gång? Liksom.
Alltså vissa gånger så får jag gör det var tredje månad.
Mm.
Så vissa månader får jag liksom i 5 leder och andra månaden kan jag få i 25 leder.
Okay.
Så att det är också det är så svårt att svara på för att det är en sån sjukdom som aldrig är likadan.
Men vad händer när du får kortison i kroppen? Alltså... Alltså, vad händer med, för du svullar upp, vet jag. Alltså,
Jag får, alltså lederna blir svullna, kan bli lite så här varma och röda. Och då, kortison ska ju liksom hindra det till att de ska svullna upp och bli röda. Och ska hindra att det bildas nya inflammationer. Sen funkar det ju bättre på vissa leder och sämre på vissa. Men grundtanken är ju att man ska få bort inflammationen.
Okej, du känner att det hjälper bra också?
Alltså... Det är det som funkar just nu för att jag har testat 8 mediciner som jag har fått i både tablettform och sprutform och droppform. Men vi har inte hittat någon som funkar.
Så helt 100?
Nej, en har funkat helt 100 men den fick jag andra bieffekter av.
Som vad då?
Blodvärdena blev väldigt dåliga. Så jag känner inte av några bieffekter. Men blodvärdena gjorde det så jag fick inte fortsätta.
Nice.
Men så att jag har testat väldigt mycket och det enda som funkar på riktigt är ju kortisoninjektioner.
Mm.
Fast de vill ju hitta medicin för att egentligen så ska man inte behöva spruta var tredje månad med kortison.
Men du var 6 år när ni upptäckte att...
Jag blev sjuk när jag var 6. Vi visste inte vad det var. Så var jag inlagd på sjukhuset i 1,5 år. För att jag fick så här hög feber typ 3 timmar om dagen och mjälten och levern svällde upp och sånt. Men man hittade liksom inte vad det var. Och sen då efter jag hade varit inlagd i 1,5 år så liksom blev jag lite bättre. Men det var så att de visste ju fortfarande inte vad det var. Så att vi kollade inte upp det någon mer. Men sen när jag blev typ 10 så började jag få jätteproblem med knäna. Och då så fick vi remiss till ortoped och... jag hade fått osteokondrit, heter det, och så här, när man växer för fort så hinner inte knäna med. Men sen gick det över och jag hade fortfarande ont i knäna. Han bara, men det är någonting som inte stämmer. Och han hade jobbat på reumatologin väldigt länge sedan. Så han bara, jag har ingen aning, men jag tror att det kan vara det. Så jag skickade en remiss dit. Så fick vi en remiss dit och efter 2 gånger så var det liksom klart att det var bara reumatism jag hade. Men det tog... Alltså jag fick ju diagnosen när jag var 12 så det tog 6 år innan vi visste vad det var.
Hur var det liksom att gå runt i 6 år och inte riktigt veta?
Alltså jag var ju ganska liten så man förstod väl inte riktigt. Men det var ju svårt i med skolan för att så här, när mamma skulle förklara för skolan varför jag inte var där så bara, men hon är sjuk. Och så bara, okej, vad för sjuk? Så bara, nej men vi vet inte. Och det blir ju väldigt luddigt. Men så här, vi visste ju inte vad det var. Och läkaren visste ju inte vad det var. Så det var väl svårt för att ingen riktigt förstod en och förstod varför man mådde dåligt eller så. Så det var väl det som var svårast.
Mm. Men det är ju flera som vet det här nu eftersom du tog upp det i serien.
Ja.
Men har du varit öppen med din sjukdom liksom för dina bloggläsare hela tiden?
Alltså, ja, det har jag nog. Sen är det väl när jag var mindre så tyckte man det var pinsamt. Det tror jag de flesta gör när man är yngre, när man har en sjukdom. Att man tycker det är så här, man känner sig så annorlunda. Så när jag var mindre så tyckte jag det var ganska pinsamt. Men sen så förstår man ju när man blir äldre att det är ingenting jag kan välja. Alltså ingen skulle ju frivilligt välja att ha en sjukdom. Så att jag, alltså det är väl ingenting jag skriver jätteofta på bloggen, men jag har ju skrivit om det och berättat om det för att jag vet att det finns många andra tjejer och killar som inte vågar liksom säga det och vet att de kanske kan våga om jag går ut med det, att det är okej för att det är ingenting man väljer själv.
Precis, och det är ju viktigt för folk att höra också. Att vi alla har våra saker vi
kämpar med. Dels också för att få fram att så här, folk tror att man har ett jättebra liv. Men att så här, man måste förstå att så här, även om jag kanske inte skulle ha skrivit om det. Men alla har vi våra upp- och nedgångar.
Men verkligen. Kör du någon annan slags liksom, alltså sjukgymnastik eller någonting för att hålla lederna igång? Eller vad säger
jag tränar på gym själv.
Mm.
Och ibland med PT. Och så har jag fått lite så här saker av sjukgymnast vad jag borde göra. Men jag blir ju bättre desto mer jag tränar. Jag tycker inte det är så jättekul att träna. Men jag tränar.
Skönt att höra.
Jag tränar ju främst för att det är så här, jag vet ju själv att mina leder mår så mycket bättre av det. Mm. Och jag får ju mycket mindre värk också om jag tränar. Så att jag gör ju det för att jag vet att det är bra. Men jag tycker det är jättetråkigt.
Vad är tråkigaste gymgrejen?
Men alltså jag tycker så här allmänt, det är ganska tråkigt att gå till gymmet. Så här, man ska ta sig dit och så ska man träna och så här.
Det är... Och så ska man ta sig hem.
Ja, men jag skulle hellre liksom vilja hitta någon sport som jag gillar. Men jag har gått på tennis väldigt länge. Jag har gått totalt, alltså nu har jag slutat. Men jag gick i, jag började när jag var 5. Jag gick i typ över 10 år på tennis. Mm. Men jag fick, till slut så blev det för mycket problem i lederna.
Just det.
Och klara av det. Så det saknar väldigt mycket. Men jag har svårt att hitta någonting jag tycker är kul. Alltså det är ju tennis jag tycker är riktigt kul. Men mina leder klarar inte av det.
Nej.
Så det är ganska tråkigt.
Jag tycker också det är svårt att hitta något så här kul.
Ja.
Men bara, vad ska jag göra?
Så alltså typ simning tycker jag om jättemycket. Ja. Jag har också gått på väldigt länge. Men det är så jobbigt på vintern.
Ja.
När man så här kommer ut med blött hår. Och så här, och det är så här...
Och håret typ.
Det luktar alltså, ju så äckligt. Klor. Man bara, ja.
Tur inte blond, det bara kommer grön hår i bara. Tjena!
Ny hårfärg på bloggen.
Dagens outfit för håret. Grönt. Idag igen.
Gjort av klor.
Precis, sponsrat av simbassängen. Men det heter ju barreumatism. Mm. Och när jag liksom har sökt lite på det här. Så säger de att det kan försvinna i vuxen ålder.
Mm.
Vad säger din läkare?
Alltså, det står att den försvinner. Men det är inte så bra förklarat på nätet.
Nej.
Det är att du har den hela livet. Men du kan vara symptomfri. Okay. Men du kommer alltid ha den. Alltså, du kan liksom... Om jag kanske är typ 25. Så kanske inte jag har några symptom och mina leder är bra. Men sen kanske jag får lunginflammation eller någon kraftig infektion i kroppen. Och då bryter den ut igen.
Mm.
Så man kan vara symptomfri under väldigt lång tid eller under kortare tid. Men du har den alltid i kroppen.
Så om du blir då sjuk i typ så här lunginflammation?
Ja, men alltså någon större infektion.
Och då får du ont i lederna igen då?
Ja,
en längre tid eller bara just under sjukdoms...
Oftast under längre tid. För då är det någonting som blossar upp den igen.
Mm.
Så man kan bli, inte av med den, men man kan bli symptomfri. Mm. Men den kan komma tillbaka när som helst.
Okej. Men känner du att det har blivit liksom på alltså att symptomen börjar lägga sig lite? Eller?
Alltså, sjukdomen är ju alltid mer aktiv när man är yngre. Mm. För att man växer och kroppen och så. Så att den är väl mindre aggressiv nu. Men jag är fortfarande lika ont i lederna som när jag var yngre.
Mm. Men hur har du fått lära dig om den här sjukdomen? Alltså, har du fått hjälp från läkare med information? Eller har ni liksom fått ta reda på massa själv? För det, alltså, när man är så ung så det är svårt också att förhålla sig till.
Nej, alltså läkaren berättar väl typ allt. Sen får man ju säga till dem ibland att så här, inte ta det på sjukhusspråk. Ja, för att ibland så säger de typ så här... 7 ord och man förstår 1, man bara okej.
Okay. Ja, eller inte stel, ja. Så bara, jag fattar.
Nej, men sjukhuset, alltså just när man insjuknar eller får reda på sjukdomen, då får du veta så mycket.
Mm.
Sen så får man ju veta, liksom, när man har varit sjuk längre så här, pratar man ju med andra och man får reda på mer av sina läkare. Men sen är det klart att vissa grejer har man ju kollat upp själv på nätet också.
Men har du pratat med andra som har varit i samma situation som du?
Mm, jag har varit, dels på sjukhuset så träffar man ju andra som har samma. Men också så har jag varit på rehabiliteringsresor 2 gånger.
Mm.
Till Spanien. För att eftersom träning och värme är bra för lederna så kan man ansöka om att få åka 3 veckor på träningsläger.
Okay.
Tillsammans med massor andra. Alltså allt från liksom 10-åringar till 30-åringar.
Ja. Men åker man då typ under vintern för att det är varmare där? Nej, eller när åker man typ?
Tyvärr åker man i juni.
Aha.
Det skulle egentligen vara bättre att åka mitt under vintern. Men jag antar att det är lite svårt eftersom det är så många ungdomar.
Mm,
att man inte är ledig och sen så blir det ju dyrare också. Precis. Att åka iväg på vintern.
Men det kanske också handlar om att hitta alltså, någon man kan dela sin sjukdom med. Alltså någon som förstår att det finns andra som också har det. Vi kan prata om det och förstå varandra på ett annat sätt än en vanlig... Alltså en annan kompis som inte är sjuk, som inte kan relatera till det. Har du fått många vänner genom...
Ja, alltså det är ju många som man känner även som har andra sjukdomar för att man liksom så. Men jag har några stycken som har samma sjukdom som mig, som jag har lärt känna på just de här rehabiliteringsresorna.
Mm. Men alltså, hur orkar du med liksom, skola, blogg, podd när du mår som sämst? Känner du inte att du bara vill ha en paus och bara få vara?
Alltså jag är lite sån som när jag gör mycket saker så glömmer jag bort att jag har ont. För att jag tänker på så mycket annat. Och då blir det sen att när jag kommer hem och sätter mig ner, det är då jag känner hur ont jag har. Så att jag är snarare sån när jag har en dålig period så gör jag 10 000 saker mer än vad jag gör under en period jag har mindre ont. För att då glömmer jag bort att tänka på det. Och tänka på att jag har ont. Och det är ganska skönt.
Men är det någonting man kan göra alltså, som förvärrar det onda?
Alltså, det skulle jag nog inte säga.
Det är ingenting man ska undvika? Eller
så. Nej, alltså sen är det väl klart att så här, ja, men vissa sporter skulle min läkare säga att
jag ska... stretcha så
här, ja, men det finns väl så här, vissa sporter som min läkare har sagt så här, du kan ju absolut göra det, men det skulle inte vara så jättebra.
Vad är det? Typ yoga?
Nej, men typ tennis.
Ja, just
det. Typ, jag gick på trampolin, alltså studsmatta. Och det sa han så här, han bara, det får du verkligen inte göra. Det gjorde jag ändå.
Det som är så kul.
Så det gick jag på ändå. Men alltså, det finns ju ingenting man kan göra så att det blir värre.
Nej.
Men det finns ju saker som man kan undvika.
Så att det inte ska göra så
ont. Ja. Eller så att inflammationen inte ska bli värre.
Mm.
Men jag är väl inte riktigt sån som lyssnar på min läkare.
Lyssnar du på dina föräldrar då? De som...
Ja, ibland.
Du bara, nu med 18 behöver jag inte. Men du mår bra nu, eller hur?
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men du är ju en brud med starka åsikter.
Ja.
Det har man ju sett i showen.
Ja.
Och liksom, i och med bloggandet så får du ju inte bara alltså, den här rollen som en starkt kämpande, liksom, hårt jobbande tjej.
Mm.
Utan även rollen som förebild.
Ja.
Och det har du haft lite delade meningar kring och tankar. Kan du inte berätta lite hur du tänker där?
Nej, men att jag tycker det är jättekul att folk ser upp till en. Och att folk ser en som en förebild. Men jag har fortfarande svårt för när jag får kommentarer eller liksom någon skriver. Att så här, det här kan inte du göra för att du är en förebild.
Vad är det då, till exempel?
Men det kan vara allt från att man kanske varit ute och festat. Eller jag skrev att jag drack igår. Eller att jag... ja, men typ när jag köpte en Celine-väska så bara... ja, du är ingen bra förebild som visar upp att du har köpt en så dyr väska. Alltså det kan vara allt från så här, seriösa saker till oseriösa saker. Men då känner jag lite så här att man väljer ju inte att vara en förebild. Liksom ofta offentliga personer får den etiketten tilldelad. Så här, ah, okej, du är en förebild. Men det är ingenting man ber om när man väljer att vara en offentlig person. Och jag tror att många måste fortfarande förstå att man är mänsklig. Och så här, alla gör vi fel oavsett om vi är offentliga eller om vi inte är offentliga. Och det är väl det jag blir liksom irriterad på. Att folk tror att man ska vara på ett visst sätt för att vara en förebild. När det egentligen inte är någonting man har valt.
Mm, förstår. Det är ju också en pågående diskussion kring kroppsideal och allt som har med det att göra. Och kombination med sociala medier. Och hur ser du på vad ska man säga, outtalade pressen som finns runt om i,
alltså,
i våra sociala medier.
Skönhetsideal har ju alltid funnits under alla olika tider. Sen att det har sett olika ut under olika årtionden. Men samtidigt så tror jag att det är någonting som är otroligt svårt att få bort. Och för att det har funnits, alltså det finns ju ideal för, absolut för, mer för tjejer, men det finns ju även för killar. Men jag tror att det är, jag tror det är ganska svårt att komma bort ifrån, för att det har funnits så länge. Sen tycker jag det är jättetråkigt att det är så. Men det är så det är, och jag tror att så här, det krävs väldigt lång tid. Och så här, för att ens kunna liksom få det att bli bättre.
Men du kan ju liksom, du har ju ändå makten att påverka unga tjejer. Det är 78% av 12-15-åriga tjejer har Instagram till exempel. Och du kan ju då liksom förespråka, alltså, ett sunt levande och kanske det här att inte träna för att vara snygg i bikini, utan alltså för ditt inre. Du ser ju själv att du tränar för dina leder må bättre. För då, om man mår bra inombords, så mår man, alltså det syns ju utåt. Men hur många bloggläsare har du?
Jag har 30 000 unika per vecka.
Så du har verkligen makten att, alltså, gå lite rätt riktning. För, men hur tror du att du påverkar, alltså, dina bloggläsare och Instagram-följare?
Alltså, det är väl klart att man påverkar på ett eller annat sätt. Sen vet jag inte hur jag påverkar tjejer som är yngre än mig. Men jag tror lite så här att, speciellt så här yngre tjejer, att jag tror mycket kommer hemifrån. Att så här, har man pratat om saker hemma. Nej, men jag tror att det är svårt att förklara, men jag tror att så här, den viktigaste delen kommer hemifrån och inte från någon annan som man inte känner. Sen är det klart att man kan bli påverkad då av någon annans, liksom, någon stor blogg eller någon stor på Instagram. Men jag tror samtidigt att de flesta, både värderingar och så här, kommer hemifrån.
Hur har du känt att det kommer hemifrån? Från din familj?
Alltså, mina föräldrar har väl alltid varit att, så här, att alla är bra på sitt sätt och att man behöver inte se ut på ett visst sätt. Och att alla har vi någonting bra. Alltså att, så här, att de har alltid förespråkat att man är bra på sitt egna sätt. Och att man inte måste vara som alla andra för att passa in.
Men kan du känna att du påverkas av någon eller hur, liksom, vårt samhälle ser ut idag?
Alltså, ja, det gör jag. Så här, man kan ju se bilder och på andra tjejer eller på modeller och önska att man kanske såg ut lite mer så. Men jag tror att jag tror man påverkas i alla åldrar. Sen att man är mer lättpåverkad när man är yngre. Alltså, jag var ju mycket mer lättpåverkad som 13-åring än jag är nu. Och så kommer det väl alltid vara, att desto äldre man blir, desto mognare och klokare blir man. Att man inte behöver påverkas. Men jag tror samtidigt att man i viss mån kommer påverkas på något sätt.
Mm. För i programmet så sa du ju bland annat att du ville göra dina bröst. Mm. Men så såg jag någon bild på ditt Instagramkonto som var säkert nyligen då. Och då skrev du ju, I got small boobs so what, I love my small boobs. Mm. Har du ändrat?
Nej, alltså det...
Eller hur vill du...
Det är väl bara att jag har fått höra så otroligt länge att så här, du har inga bröst. Och så här,
vem är det som säger det?
Kommentarer på bloggen och kommentarer på Instagram. Att så här, du har en 12-årings bröst. Man bara, haha, jättekul. Så jag känner väl så här att man ska vara stolt, liksom, oavsett om man har stora bröst eller små. Eller liksom så. Men skulle jag göra mina bröst större som jag tänkt på, så är det för att jag själv skulle må bättre.
Men är det för att du har fått de kommentarerna innan som har gjort att du mått sämre då?
Nej, det är inte. Jag bara känner så här själv att jag skulle... Sen vet man inte, men det känns nu som att så här, skulle jag göra en skönhetsoperation, så skulle jag aldrig göra det för någon annan. Utan enbart för att jag själv ska känna mig bekväm och trygg. Men jag vill ändå så här förespråka att oavsett hur man ser ut så är man bra. Och då vill jag visa, för att jag vet att det är många andra tjejer som har skrivit till mig som också har små bröst, att så här, jag tycker det är jättejobbigt när folk lägger kommentarer. För att det är ofta så här, om man har små bröst, att man kan säga så här, gud vad du har små bröst. Men du skulle aldrig gå till någon som har stora och bara, gud vad stora bröst du har. Det är lite samma sak när man får att man är för smal. man går ju aldrig till någon och säger att så här, gud vad du är tjock. Så jag ville väl liksom bara bevisa att, så här, att man kan vara nöjd även om man har små bröst. Som att man kan vilja göra större också. Men jag vill ändå så här, förespråka att vi alla är bra.
Och att det handlar om man ska göra någonting ska man göra för sig själv.
För
inte
sig,
någon annan.
Ja, och absolut,
verkligen
inte
fundera.
Ja.
Men vad tycker du om att höja gränsen till 25? Alltså att man inte får göra plastikoperationer förrän man är 25?
Alltså jag tycker allmänt att så här, samhället eller staten vill reglera så otroligt mycket. Att det finns så mycket saker man inte får göra. Och jag tycker samtidigt så här att det finns värre saker än att plastikoperera sig enligt mig. Så jag tycker väl så här att sen att man kanske inte är lika smart eller så här, som när man är 18 som man är 25. Men jag tycker samtidigt att, så här, att det är upp till var och en. Alltså ska jag kunna få gå ut och supa mig full när jag vill, då borde jag ju få göra mina bröst större oavsett om jag är 18 eller 25.
Fast full, då nyktrar du ju till.
Ja,
fast det är inte så här du vaknar efter operationen och så bara, nu börjar de gå ner.
Nej.
Som alkoholhalten i kroppen.
Nej, men det känns ändå som att så här, vi får göra allt när vi är 18, så varför skulle vi inte få plastikoperera oss? Det känns ganska så här ologiskt.
Okej, så dina tankar går fortfarande kring det?
Ja, det skulle jag nog säga.
Men vad inspireras du av då? Vem är din förebild?
Oj, jag skulle nog säga Chiara Ferragni.
Oj, vem är det då?
Hon är typ en av världens största bloggare.
Ja, och är från Italien.
Ja, hon är från Italien.
Henne har jag hört om.
Nej, men jag tycker hon har lyckats med sin grej asbra. Och att så här bevisat att, så här, att bloggandet är ett riktigt yrke. För annars skulle inte hon ha varit där hon är idag.
Var är hon idag då, för de som inte vet?
Men hon har gjort kampanjer för Louis Vuitton och Nike och Dior. Och, alltså liksom alla stora märken man kan tänka sig har ju hon varit typ ansiktet utåt. Hon har flyttat till LA också. Vilket så här, egen skokollektion och gjort lite allt möjligt man kan tänka sig. Men det känns som så här att det är asballt att hon är 27 och är världens största bloggare och är tjej dessutom.
Go girl power.
Yes.
Men tycker du det är svårt att vara tjej då?
Nej, det skulle jag inte säga. Nej.
Men när du sa ju att du modellade när du var yngre och du fick ganska många dumma kommentarer av tjejer. Vad sa de?
Men alltså jag får fortfarande allt från att jag är för tjock, att jag är för smal, att jag inte har något bröst, att jag är ful, att jag... Alltså så här, jag tror jag har hört allt möjligt.
Hur hanterar du de kommentarerna?
När jag var mindre så tog jag åt mig väldigt mycket. Men nu så har man liksom lärt sig att så här, det är ingenting att ta åt sig av. För att alla negativa kommentarer jag får är anonyma. Och det betyder ju att de kan inte stå för sin åsikt. Och så här, det är en del av yrket, även fast det låter väldigt så här, tragiskt, men det är så det är. Men jag tror man lär sig skaka av sig det, för att man orkar inte lägga ner energi på det, så att man skakar bara av sig det.
Men tjejer kan ju vara ganska, de är bra på att döma varandra.
Mm.
Hur tror du liksom att vi kan bli snällare mot varandra? Alltså, vad skulle du ge för tips till unga tjejer som lyssnar då? Att vara snällare mot varandra istället för att liksom trycka ner och snacka skit om varandra.
Jag tror väl varandra. Först att så här, sluta vara avundsjuka på varandra. Att istället så här, hitta inspiration eller motivation av den man är avundsjuk på. Istället för att liksom vara sur för att hon kanske har lyckats med någonting. Eller att man då istället hittar inspiration till sig själv för att också lyckas. Och sen är det väl bara allmänt så här att man ska börja ge varandra komplimanger. Att så här, tycker man någon har en asfin tröja på sig, så gå och säg det, för man blir jätteglad. Istället för att liksom... Alltså tjejer allmänt är väldigt dåliga på att ge komplimanger till andra tjejer. Och jag tror att det skulle liksom bli mycket bättre om man bara börjar med att så här, säga till någon att ja, fan vad fin tröja du har.
Ger du komplimanger?
Ja, det gör jag. Jag tycker det är lite så här, alltså till mina kompisar och så. Jag önskar att jag bor lite mer i Italien, så gör de typ så här, kan någon random komma fram till en och bara, gud vad du är snygg, eller gud vad fint hår du har. I Sverige så har det aldrig hänt.
Nej.
Så jag önskar att man var lite mer som de är i Italien, att man bara går fram till någon helt random som man tycker liksom har snygga kläder eller snygg allmänt. Men det känns lite som att folk skulle tro att man var galen här i Sverige.
Nej, man blir väldigt glad när någon kommer fram och säger så. Och så tycker jag om man säger så till någon annan så blir man glad själv. För att man vet att man har
gjort. Vet att de blir glada.
Ja, och så bara, jag blir nog glad. Vad har du härnäst då för stora planer? Alltså vad för stort kommer härnäst?
Oj, bloggandet allmänt är ganska så här kortsiktigt. Men jag tror inte jag har något stort på gång. Det skulle jag nog inte säga.
Bara fortsätta blogga. Och in i bloggflowet.
Ja.
Vad kul. Men jo, i varje podd så har jag att den personen jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästkommande person.
Okej. Okay.
Men jag intervjuade två tjejer tidigare idag som arbetar för organisationen Tilia för psykisk ohälsa bland ungdomar. Och nu ska jag försöka komma ihåg vad deras fråga var, för jag hann aldrig skriva ner den. Men eftersom de var två så fick de två frågor. Så ena frågan var, vilken är den bästa bok du har läst?
Oj, gud. Jag är en sån person som läser jättemycket när jag är ledig från skolan. Alltså typ på sommaren. Då läser jag typ två böcker per vecka.
Oj, vad bra!
Medan så här, när jag under vinterhalvåret inte läser någonting.
Gud, jag känner mig så att jag aldrig läser nu.
Men gud, en riktigt bra bok. Jag är ju verkligen så dålig på att komma ihåg vad de heter också.
Aha.
Men jo, du gud. Den heter typ... För jag måste kolla upp vad den heter.
Gör det.
För att jag tycker det är så onödigt att köpa böcker. För att jag tycker det är så dyrt.
Aha.
Så jag brukar alltid sno mammas böcker.
Ja.
För att hon läser jättemycket så här, deckare. Mm. Och jag tycker jag är lite för feg för sånt egentligen.
Ja, du mörker
det. Ja. Men då blir det så här, när hon har läst klart så blir det så här, okej, men jag läser den ändå.
Mamma och
så
kan har jag läst, hon överlevde.
Ja, men så kan jag typ inte sova. Men jag läser ändå. Nu ska vi se. Det handlar om något mord i Hammarby. Jo, så här är det. Hennes iskalla ögon. Och så står det så här. Ett oväder drar in över staden. Det hindrar inte stockholmarna från att söka sig ut i fredagsnatten. Men två av dem kommer aldrig hem. En av dem såg senast på ett av Söders populäraste vattenhål. Den andra på sin arbetsplats inte så långt därifrån. Och det är alltså en serie av böcker som heter Hammarby-serien.
Okej.
Men man behöver inte ha läst alla. Men
man kan hoppa in i någon.
Ja, det kan vara lite oklart i början. För att det är, så här, det är samma poliser som utreder fallen. Men den boken var jättebra, men jätteläskig.
Gud, nu ska jag typ gå hem och googla den.
Ja, det får göra.
Och nästa fråga var, nu ska vi se. Ja, de visste ju, för man vet ju inte vem nästa person är. Man ska intervjua. Så hennes fråga var då, vad skulle du säga till ditt 20-åriga jag? Men då säger jag så här, för du sa ju att det förändrats lite sen du var ung liksom och... Man ändrar liksom sina tankar och man har inte lika mycket press på sig nu och så. Så vad skulle du säga till dig själv under den tiden när du liksom mådde som sämst i dumma kommentarer och självkänsla och sånt?
Alltså jag skulle väl säga att så här, skit fullständigt i vad andra tycker och tänker om dig. För det har jag börjat med nu. Och, så här,
och det är skönt?
Det är jätteskönt. Man så här, man bara, okej, vem fan bryr sig om vad hon tycker om mig? Så här, det är så här, det är mitt liv så att hon får tycka vad hon vill. Så det skulle jag säga.
Bra, bra tips. Och vad är din fråga till nästa
Min
person?
Min fråga till nästa person. Som man vet inte om det är tjej eller kille.
Ja, men det är bara tjejer intervjuar.
Okej. Gud, jag ska komma på något bra. Okej, om du fick välja ditt liv. Om du fick välja exakt hur ditt liv skulle se ut om 10 år. Hur skulle det se ut då?
Bra. Bra fråga.
Det skulle jag ta.
Det är slut.
Tack så mycket.
Ja, tack själv för att du kom hit. Nu kanske det slutar regna.
Ja, hoppas det.
Det ser ut som det. Ja, men det ser lite grått ut.
Ja, vi får hoppas jag hinner hem innan det börjar regna.
Väldigt härlig tjej, den där Nicole. Och jag har stor respekt för henne. Att blogga tar nog mer tid och energi än vad man kan tro. Och att samtidigt gå sista året på gymnasiet och rodda med allt som har med det att göra. Och samtidigt ibland ha så ont i kroppen att man inte kan gå. Och få ihop det livet och samtidigt vara så positiv och glad som Nicole är. Det är imponerande. Nästa vecka träffar jag två extremt inspirerande brudar. Ni kanske har hört om organisationen Tilia som jobbar med psykisk ohälsa bland ungdomar. Jag träffade grundaren Ann-Sofie Blixt och verksamhetsansvariga Jenny Lindström. Förra året vann det Aftonbladet Svenska Hjältegalan och de här tjejerna är verkligen hjältar.
Jag gjorde det. Jag sa vad jag höll på med. Chocken var total och jag grät konstant över en timme. Jag fick en medicin. Det var vad det kom fram till skulle hjälpa mig. Jag vet inte vad jag ska känna, tycka eller säga. Jag är helt tom. Känns som någon tryckt på paus. Det skickade med mig en medicin hem och hoppas på att jag ska bli bättre. Nu sitter jag här igen, ensam som vanligt. Ungdom, 17 år.
Hej, jag är en 18-årig tjej som inte vet vad jag ska göra längre. Jag har varit deprimerad i några år nu och jag lider verkligen av det. Samt min sociala fobi, ångest, oro och stress. Sedan några månader tillbaka har jag börjat strunta i att äta och ta min medicin eftersom jag inte tycker att den hjälper. Jag trivs inte i skolan och jag vill hoppa av gymnasiet. Jag har haft 2 behandlingar på BUP men nu är jag 18 år och då blir det vuxenpsykiatrin. Jag har varit hos ungdomsmottagningen men där trivdes jag inte. Kuratorn på skolan är väldigt spidig och skolsköterskan är i princip aldrig där. Jag har både skurit och rispat mig och allt som hände när jag var liten skriker i min hjärna. Vad kan jag göra?
Det är egentligen så bra runt omkring mig och varför mår jag dåligt och jag känner som skam över det. Och det tänker jag verkligen det här att oavsett vad det är eller om man har en känsla så ska man kunna vända sig. För att alla är liksom huvudrollen i sitt liv och värda att uppleva det de själva upplever och att få ventilera det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.